våra bord, våra liv och utifrån ditt ord. Amen. Bordet, ja. Jag tänkte på det när jag filosoferade lite kring detta, att man skulle kunna säga i början av gudstjänsten: välkommen till en gudstjänst ombord. Men då skulle vi ju vara på en båt, så det blir ju fel. Nej, det var lite dumt kanske. Men vi har ett bord här framme idag. Och idag så står det liksom ett annat bord framför det här bordet som vi brukar ha alltid i kyrkan, nattvardsbordet. Och idag är det faktiskt lite av en tanke att nattvardsbordet är lite grann i bakgrunden. Det skulle kunna handla om nattvardsbordet när vi pratar om gemenskap. För i bästa fall så är nattvarden en god bas och en grund för sann gemenskap. Men i sämsta fall så kan det ju för en del vara så att man tänker att det är en teoretisk gemenskap det där, som bara finns i tanken, eller en anonym gemenskap utan ansikten. Och det där, det innehåller så mycket så vi skulle behöva fundera en hel predikan bara över det. Hur vi uppfattar nattvarden och vad den djupast sett skulle kunna vara när det gäller gemenskap. Så att just nu så lämnar vi helt enkelt nattvardsbordet för ett annat tillfälle och djupdyka i det. Nej, bordet som vi funderar kring idag, det får vara det här bordet. Och alla andra bord som vi har hemma. Och inte minst de bord som vi har här i kyrkan som inte är just nattvardsbordet. Vi ska fundera kring gästfrihet. Vad är det? Jag vet inte om du har vänner som kommer från Mellanöstern eller kanske andra delar av världen där det här med gästfrihet ser ut på ett annat sätt än det gör för många av oss här. Jag har varit hemma hos flera familjer från framförallt Iran och Afghanistan. Jag har blivit bjuden på mat och fika av alla dess slag och i stora mängder. Hos människor som har varit och är i en pressad situation med ganska små resurser, men som för gästen dukar upp ett dignande bord som ingen kan gå hungrig ifrån. Och vid ett första möte med detta så kan man som svensk kanske uppleva att det är lite överdrivet. Men snart så förstår man den värme och välvilja som finns bakom detta. Och som stavas just gästfrihet. Hur stora likheterna är med det som mötte gästen i Mellanöstern på Jesu tid och de här mötena, det vet jag inte mer än att jag har en känsla av att det finns stora likheter. Därför att Bibeln är full av berättelser och uppmaningar om och till gästfrihet. Det finns många berättelser där Jesus ligger till bords med människor av alla dess lag. Han äter mycket, Jesus, med människor. Han finns vid många bord. Och om vi försöker ta några axplock ifrån Bibeln så står det så här i Hebreerbrevet 13. Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Eller i Romarbrevet 12. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Och till Titus skriver Paulus. Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, utan ska vara gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. Det var inga enkla grejer, men det viktigaste där, det var det första. Att vara gästfri. Det är den första uppmaningen. Och Paulus skriver egentligen precis samma sak till Timoteus. Och både Titus och Timoteus är ju ledare i olika församlingar. Så gästfriheten är en slags dygd. En god egenskap som liksom tydligt uppmuntras i Bibeln. Och ytterligare en bild ifrån Bibeln, det är den 23:e salmen där det står om bägaren som flödar över. Eller som det står i Bibeln 2000, bägaren som är fylld till bredden. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. En bild som illustrerar Guds godhet och nåd. Och jag vet inte om du har funderat på det, men det finns en tydlig tanke när man valde att göra den där översättningen med bägaren som fylls till bredden som jag tycker är intressant. Många gånger är det ju så när bibelöversättare kommer fram till lite olika formuleringar i olika översättningar så är det ju så att det finns ett begrepp som kanske har flera betydelser och man måste välja det ena eller det andra. Men så är det faktiskt inte i det här fallet. Den bokstavliga översättningen är att bägaren flödar över. Alltså att bägaren fylls och när den är full så fortsätter det att fyllas och det rinner över kanten och så fortsätter det. Det är så själva grundbilden är. Men när man översatte det här, när man översatte Bibel 2000, så valde man att istället skriva du fyller min bägare till bredden. Alltså fullt och lite till. Alltså jag tänker att en mugg som är full, den är ju inte full hit upp, utan man slutar ju någon centimeter eller två ner och då säger man det är en full kopp. Men bredden, det är mer än fullt. Och jag tycker att det här är ett exempel på en bra översättning. Kanske inte var som helst i världen, men här i Sverige så är det en bra översättning. För vem egentligen tycker att en bägare som flödar över är något bra eller vackert? Vem vill ha kaffet i knät för att den som serverar tycker att frikostighet är bra och fortsätter att hälla fast koppen är full? Det tycker vi inte är bra. Det är inte en bild av frikostighet som vi tänker oss. Jag tror att vi förstår bilden. Så visst kan man ha översättningen med bägaren som flödar över. Men egentligen så tycker nog vi att det är ganska vårdslöst. Och kanske är det också en svår bild i vår tid när vi tänker att resursslöseri är något fult och sparsamhet och miljötänk är något fint. Inte ska man hälla ut fina grejer på bordet eller på golvet. Och därför så valde man att översätta: du fyller min bägare till bredden, fullt upp, mer än nog. Och jag tror att innebörden är väl så tydlig. Ja, det var en lång grej om psalm 23. Men jag tänker att det här kan också få vara en bild av gemenskap. Och jag tänker att gemenskap kanske inte mår så bra av sparsamhet. Gemenskap, när den är som bäst, den räknar inte först på vad man själv vill ha kvar, utan ger i överflöd. Och kanske är vi lite handikappade, vi nordbor, svenskar, som tänker att allt ska vara lagom. Eller att jantelagen säger att nej, inte behöver du bjuda den som inte har bjudit dig. Eller vad vi nu tänker. Och så är vi ju på något vis fostrade i någon slags kritiskt tänkande som gentemot människor leder över i misstänksamhet. Om inte jag vinner något på detta att dela med mig, ska jag göra det då? Ska man vara krass så är ju vår kultur ganska exkluderande, jämförande, gränsdragande. Vi umgås gärna med en inre krets, men vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss när vi möter nya och främmande människor. Ganska fattigt tycker jag många gånger. Ja, ja, vi är nog inte så dåliga. Men som tendens kan det vara bra att se det. Guds inställning är ju en överflödande kärlek och nåd. Det är ju det som beskrivs i psalm 23 med bägaren som flödar över. Guds kärlek och nåd är ju inte bara lagom. Den är ju mycket mer än nödvändigt. Mycket mer än det som är rimligt. Och varför? Jo, därför att Gud är kärlek. Och det här är på något vis kärlekens natur. Den går gärna en extra mil. Kärlek handlar om att ge. Och om att ge mer än det nödvändiga. Mer än det rimliga. Och jag tänker att gästfrihet handlar i grunden om denna överdrivna kärlek. Det handlar inte om tjänster och gentjänster. Inte om balans eller om att betala tillbaka för något jag fått. Sann gästfrihet har man som mottagare inte gjort sig förtjänt av. Den beror på en brinnande längtan efter att få ge. Om detta nu är så bra och så viktigt, hur får vi tag på det då? Ja, jag tänker att varifrån kommer kärlek? Jo, kärlek föder kärlek. Och Jesus säger, så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Och i något av breven står det, vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Och jag tänker att det är insikten om att vara älskad utan gräns som kan föda kärlek till andra. Hur speglas detta i våra liv? Hur speglas detta i församlingens liv? En fråga som jag tror att vi behöver ställa oss ibland är: för vems skull söker jag församlingsgemenskapen? Är det bara för min egen skull? Eller förstår vi att vi själva är de som någon annan behöver få en blick, ett handslag, ett gott samtal, en uppmuntran eller tröst av? Naturligtvis ska vi komma till kyrkan för att vi längtar efter att få något av Gud och varandra. Men jag tror också att vi behöver söka den här längtan efter att ge. Och nu har vi den här corona-eländet så att vi inte får ses. Men vi glömmer det för en stund och tänker hur vi vill att det ska vara. Kan jag se mig själv som svar på bön? Ingemar Olsson, han skriver i en sång eller så här att vem kan leva för andra utan tanke på lön? Förstå vad någon behöver och se sig själv som svar på bön. Och så är refrängen: bara den som är född på nytt, som känt morgonljuset gry, som har sett att Jesus lever och gör hela världen ny. Bara den som är född på nytt till ett annorlunda liv törs riskera allt det gamla för ett nytt alternativ. Tillbaka till nattvardsbordet för att lite grann sluta där vi började. För visst handlar det också om Guds nåd som flödar över, som föder glädje och liv. Visst handlar nattvardsbordet om en världsvid gemenskap som vi också kanske behöver få upp ögonen för och drabbas av. Vi ber. Herre, tack för att vi får lära känna dig. Tack också för att vi får tillhöra en gemenskap som är så stor att vi långt ifrån känner en bråkdel av alla. Våra syskon i dig, men att vi också hör ihop varenda människa i hela världen som dina skapelser. Herre, hjälp oss att se varandra. Hjälp oss att visa gästfrihet. Hjälp oss att den kärlek som du har visat oss också skulle få komma vidare ut genom oss. I Jesu namn. Amen.